Det är ju så att jag sa just det när vi hade samling här inför gudstjänsten att alla som var här för första gången och gjorde något skulle säga något. Och då sa jag, det känns som första gången. Jag har inte predikat här sedan tidigt i somras. Det beror på att min man blev sjuk och jag var hemma och han behövde att jag var hemma med honom. Och jag vill tacka för all omsorg som jag har fått möta och vi fick möta. Det var så att min man han dog den 15 december och jag har fått så mycket kärlek från församlingen. Så många fina sms och mejl och telefonsamtal och blommor och omsorg. Jag har haft ett blomsterhav hemma ända sedan augusti då Sören fick sin cancerdiagnos. Så har det varit som ett blomsterhav hemma. Tack så mycket för all omsorg. Det är fantastiskt att få uppleva det i en svår situation. Så det vill jag säga tack för. Nu är det inte det vi ska prata om idag, utan nu är det ju så att vi ska tala om utifrån våra nya predikoserie. Vi är på väg mot påsk. Tänk vad fort det går. Snart är det faktiskt påsk. Goda nyheter. Någonting som vi behöver. Jag tänker, är det något som människor överhuvudtaget behöver idag så är det goda nyheter. Det är så mycket annat vi får ta del av och så är det så många nyheter som vi ska fundera på. Är de sanna? Är det verkligen så? Vi måste liksom testa och se, är det här det som sägs? Nu skulle jag vilja säga att de goda nyheter jag kommer med idag, de behöver du inte ifrågasätta. De är sanna. Vet att evangelium, det är vad vi predikar här i den här församlingen. Det är goda, betyder goda nyheter. Det som finns i Bibeln här, det är goda nyheter för människan. Och något av det ska jag försöka röra i idag. Och jag vet inte vad du tänker när jag säger underrubriken till goda nyheter. Idag så skulle jag vilja säga så här. Jesus verkar i ditt liv. Jag vet inte hur du reagerar. Kanske någon känner jaha. Eller någon tänker, åh, det skulle jag vilja se. Någon som längtar efter att Jesus ska göra något. Eller någon som till och med känner, ja, det har jag inte varit med om. Jag känner mig helt övergiven. Jag vet inte alls. Jag tänker, det är precis så det ska vara också i en sån här stor samling av människor. Vi är väldigt olika livssituationer. Men jag tror att det finns en god nyhet till dig idag. I den situation som du har. Jesus verkar i ditt liv. Alltså han är aktiv. Det är inte så att han står och tittar på när du lever ditt liv. Utan han vill vara där. Och han vill göra någonting gott rakt in i ditt liv. Så jag hoppas att både du och jag skulle få ta del av det idag. Att Jesus verkar i våra liv. Vi ber en bön. Jesus Kristus. Tack för att du själv är goda nyheter. Tack för att du är densamma igår och idag och i all evighet. Det finns ingenting som förändrar dig. Du har alltid goda nyheter för att du älskar varje människa. Och nu ber jag bara för den här stunden. Du vet att vi är så många olika människor i det här rummet då, som finns med på webben. Och vi har olika erfarenheter och olika upplevelser. Jag vill ändå tro, Jesus, att du har ett ärende till alla här idag. Därför att du vill göra något i våra liv. Amen. Och då ska vi gå till Markus, det 8:e kapitlet. Som jag sa, vi är på väg in i påsken. Och det här är en text som är precis innan påsken när man följer i Bibeln. Så Markus 8 och ifrån den 22:a versen ska vi läsa. Då de kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sen spottade han på hans ögon, la sina händer på honom och frågade: ser du något? Mannen öppnade ögonen och sa: jag ser människorna, de liknar träd, men de går omkring. En gång till la Jesus sina händer på mannens ögon, och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden: gå inte ens in i byn. Sen gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han dem: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: du är Messias. Det här är två berättelser som ändå hör ihop och har ett liknande budskap till oss. Det börjar med den här blinde mannen som Jesus botar. Men det vi ser är att det sker inte direkt, utan det sker stegvis. Han börjar med att spotta på mannens ögon. Det låter ju faktiskt långt ifrån trevligt, men det finns en förklaring i det, att på den tiden trodde man att det fanns något helande i saliv. Och därför gjorde man så när man jobbade med att komma nära andras ögon och så. Det var liksom ett gängse mönster. Och Jesus gjorde så. Och så la han sin hand på. Det räckte inte, utan han gör det en gång till. Och jag tänker att redan här är någonting som du och jag behöver komma ihåg. När Jesus verkar i våra liv, då är det mer regel än undantag att det sker stegvis. Det är sällan att någonting i våra liv bara blir så här. Det händer, och man kan se det till exempel i fysiskt helande. Det är inte alls ovanligt att det bara blir en förändring. Men det där som är in i våra liv, när det är så att vi behöver komma till en annan ståndpunkt eller något annat, då är det som att det alltid händer stegvis. Jag vet inte vad du tänker, men jag tycker det är befriande. För jag tycker att jag plötsligt kan slappna av lite grann. Ni vet det där, en dag i taget, ett steg i taget, de klokaste orden som har sagts. Jag behöver inte förstå och greppa allting på en gång. Är inte det ganska skönt? Utan det finns en process som leder till någonting. Den här blinde mannen, han fick vara med om en process, och det ledde ju till att han kunde se klart. Och det är bara Markus evangeliet som har den här berättelsen om den här blinde mannen som Jesus måste röra vid två gånger. Några kunniga teologer, de har sagt så här, att de andra evangelierna, de har valt bort den här berättelsen. Eftersom det verkar som att Jesus misslyckades. Att han inte lyckades på första försöket, och han verkar ju inte själv veta riktigt vad som händer. Det är ju Jesus som ställer frågan: ser du något? Jag tror att de har tänkt fel, hur kloka de än är. Jag tror att berättelsen om den här blinde mannen, det är en berättelse i sig om att Jesus verkar stegvis i process i våra liv. Och så är den också en koppling till den där nästa berättelsen som jag nyss läste om hur människor ser på Jesus. Vi försöker att koppla ihop de berättelserna. Vem säger människorna att jag är? Säger Jesus till lärjungarna. Nu borde ju de veta det vid det här laget, eller? Det har nästan gått 3 år. De borde ju snabbt ha svarat, ja men vi vet. Nej, men Jesus frågar, vem säger människorna att jag är? Ja men några av dem svarade att det pratas om att du skulle vara Elia. Eller någon av profeterna eller Johannes döparen. Helt fel svar egentligen. Det var ju helt fel teologi. För om du tittar i Bibeln så står det aldrig att Johannes döparen skulle komma tillbaka. Det står inte att profeterna skulle komma tillbaka. Elia nämns, men inte att han skulle komma tillbaka, utan någon skulle komma med samma kraft i sitt liv. Så människorna är ute och cyklar teologiskt. Tänk nu om Jesus skulle ha ställt sig där och tillrättavisat dem hårt. Att ni inte har lärt er än. Men det verkar som att Jesus låter det där få vara. Det är som att, ja men dit kommer. Men vem säger då ni att jag är? För nu var det lite viktigt med lärjungarna. Vart är ni i den här processen? Och han svarar ju, Petrus, du är Messias. Det var en märklig tro de hade egentligen. Det var ju nästan folktro eller vidskepelse. Jag vet inte vad, för det var inte kopplat i alla fall till Bibeln. Och egentligen är det samma sak med den här mannen, blindemannen som blev botad. Efter det första vidrörandet, då säger ju han, människor ser ut som träd. Det är väl fel? Dessutom säger han att de rör sig. Det är rätt om människor, men det är helt fel om träd. Mannen ser, men han ser fel. Och han förstår fel. Likadant med människornas syn på Jesus. De ser, men de ser fel. Elias, Johannes döparen, profeterna, de förstår fel. Är det kört då? När man ser, men ser lite fel. När man inte har sett allt och inte förstår allt. Eller är det så, precis som med den här blinde mannen, att Jesus behöver röra vid oss mer än en gång för att vi ska se klart och kunna se hur saker egentligen är? Det finns en bön som jag återkommer till själv ganska ofta. Och det är Paulus som ber för de troende i Efesos. Han skriver till dem och så skriver han den här bönen. Jag ber för er. Du kan läsa den i Efesierbrevet 1 och nu tar jag bara två versar av den. Det finns en längre bön där. Men han har den här formuleringen. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Alltså han håller på att tala om så att ni ska få se vem Gud är, vad som finns i honom. Och det här ber han för dem som finns med i församlingen där. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. En bön om att du ska se mer. Den här bönen, den brukar jag göra till min bön. Det är en bra bön. Och jag tänker att det stämmer med det här att Jesus gör saker stegvis. Men Gud, låt mitt inre öga se. För det här livet med Jesus handlar ju inte bara om det här yttre. Utan det handlar ju om det här inre. Det handlar om någonting mer. Det handlar om att få ta del av någonting som du och jag inte riktigt har grepp om. Och kanske inte ens kommer att få fullt grepp om. Men vi kan få se mer och mer. När Petrus säger du är Messias så är det en stor bekännelse. Jag behöver växa i min tro för att förstå vem Gud verkligen är. Och då behöver jag mitt inre öga för att kunna se. Så är det också när man kommer till tro. Det är inte många människor som kommer till tro på en gång. Man vet ingenting och plötsligt så blir man frälst på en dag. Utan oftast är det en process. Det är någonting som landar i livet. Och så är det någonting som kommer. Och till slut står man där och känner, ja men det här vill jag tro på, det här vill jag. Och sen fortsätter våran resa. Men det är en process. Det finns många människor omkring oss som Jesus har börjat röra vid. De ser inte klart, men de ser något. Kanske till och med att de ser fel. De förstår fel, men det är inte kört. Det finns många människor som säger, jag tror på någonting. Det måste finnas något. Tänk om det är en början på en process på vad Jesus gör i en människas liv. Det behövs bara en beröring till. Jag läste i dagen att i Karlstad så har pingstförsamlingen där döpt många människor som har en bakgrund i New Age. En del blir lite rädda när man säger det. Men de här människorna, det är som att de ser något, men de ser fel. De har inte förstått. Men tänk om det är så att det här kan vara ett frö till en process till att förstå vem Jesus är. Jag har hört om många berättelser om muslimer som har sökt Jesus. Och på natten, i drömmar, får de besök av Jesus. De har sett något, men de har inte förstått. Och så kommer det en beröring till. Jag tycker det här är vackert. Att Jesus, han har sån kärlek till varje människa. Så han säger, men börja där. Och så går vi ett steg till. Det är helt okej att du inte har förstått allt. Vi tar ett steg till. Så tar vi ett steg till. Och så kommer du få fortsätta. För ingen av oss kommer greppa allt. Och jag menar, det är ju likadant för oss som har varit kristen länge. Vi behöver också få se mer. Förstå mer. Och jag tänker att det är spännande att jag aldrig blir färdig. Jag kommer alltid få upptäcka någonting mer. Jag tänkte på min pappa häromdagen. Det är 12 år sedan han dog. Vi pratades vid varje dag. Och han, oftast var det så att han ringde och sa, Lena, nu har jag läst det här i Bibeln. Jag har aldrig sett det förr. Och han har läst Bibeln många hundra gånger faktiskt. Och han hela tiden upptäckte nytt och nytt och nytt. Så är det. Så ska det vara. Att få leva med Jesus. Jag skulle vilja locka dig. Tänk om man får beröra dig en gång till. Och du får ta en bit till i din process med Jesus Kristus. Och när han vill tala in i våra liv så använder han ungefär samma sätt, samma process. Det blir som en pusselbit i taget. Jag kan ana någonting, men jag ser inte klart. I mitt eget liv så har det ju varit en kallelse att jobba i församling eller när jag åkte ut som missionär. Inte fick jag se allt på en gång, utan det är som att en början, en längtan till någonting som sen leder till något annat, som leder till något tredje. Så verkar ofta Gud steg för steg. Och jag tänker att det här är poängen med de här berättelserna som jag läste. Att Gud aldrig tänker att du måste vara färdig ett enda nu, utan säger vi startar och så får det växa. Och så får det bli en del i ditt liv. Och jag tänker att kanske sitter du här som har börjat ana någonting i ditt liv. Men du vet inte riktigt vad. Då skulle jag uppmuntra dig. Jesus jobbar i ditt liv. Du är
i en god process. Vilken förmån. Plötsligt är du faktiskt inte utelämnad bara till dig själv, utan Jesus är högst intresserad av ditt liv och ditt sammanhang. Varför är det de här berättelserna som är starten för våran serie kring påsk? Ja, men du är Messias, sa Petrus. Det är när Petrus bekänner att Jesus är Messias som resan mot Jerusalem börjar för Jesus och lärjungarna. Fram till den här berättelsen så har lärjungarna faktiskt varit lite undrande och ibland lite lätt förvirrade om vem han egentligen är. De har levt med den frågan. Vem är han egentligen? I Markus 4:41, då har de varit ute på sjön och så står det så här. De greps av stor fruktan och sa till varann: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. De var fortfarande i den där funderingen. Och nu var de där. Och Petrus, han hade kommit till insikt. Och direkt och berättar att du är Messias. Direkt efter den berättelsen så börjar Jesus berätta om sitt lidande. Och så styr han stegen mot Jerusalem. Jag tänker att det var nödvändigt att Petrus hade sett klart innan det var dags att möta allt under påsken. Jag tänker om de där hade haft frågan, vem är han egentligen? Men nu var grunden där, du är Messias. Då kunde de möta också prövningen på ett helt nytt sätt i livet. Processen i ditt liv gör också att det blir lättare att möta prövningar och svårigheter. När man får sätta ner fötterna och förstå det är levande Gud som jobbar i mitt liv. Det är levande Gud som vill någonting gott med mig och mitt liv. Några fler poäng ifrån den här berättelsen. Den här platsen jag läste om när han säger att du är Messias, det är Caesarea Filippi. Den platsen ligger längst bort och är egentligen en hednisk plats. Kanske inte ens dit judarna gick. De är långt hemifrån, lärjungarna och Jesus, och på okänd mark. Det är då Petrus inser och bekänner vem Jesus är. För en jude var ju Jerusalem världens centrum och templet som Gud uppenbarar sig. Ju längre bort desto sämre var det. Men med Jesus är det annorlunda. Han uppenbarar sig för oss även om vi är långt borta. Och vi tror att vårt andliga religiösa centrum borta ifrån det. Den största insikten i Petrus liv, den kommer där. I Caesarea Filippi, långt ifrån det som skulle ha varit, tycker man. En plats som var dedikerad till en avgud och tillägnad en romersk kejsare. Där säger han, du är Messias. Han som ska komma. Han som alla väntar på. Man kan ju tycka att det där också är utanför alla gränser. Jag hörde en berättelse om en man uppväxt i en varmt kristen familj. Så blev han allt mer att han lämnade tron mer och mer och distanserad. Så åkte han för att arbeta i Saudiarabien. Och han tjänade stora pengar, men samtidigt gick han igenom en djup livskris. Och på ett hotellrum i Mekka så mötte han Jesus. Hörde du? På ett hotellrum i Mekka, så långt ifrån det han hade haft med sig från sin barndom. På muslimernas heligaste plats, där mötte Jesus honom. Jesus har inte våra tankar och begränsningar. Han är där han får röra vid människor, oavsett plats. Jesus verkar på platser som vi tycker är långt borta. Paulus, han var i Aten och det står att han var upprörd över alla avgudabilder han såg i stan. Så kommer han till Areopagen där man talade till folk. Platsen. Och där sa han så här. Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Så fortsätter Paulus att berätta vem denne guden är. Och så understryker han lite senare. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Jesus, han verkar bland människor som vi tycker är långt borta. Men han är inte långt borta. Han vill röra vid människors liv oavsett var i processen man är. Det sökande hjärtat, det uppriktiga hjärtat, det tror jag är det som betyder allra mest. Så jag skulle vilja säga att det här är goda nyheter. Det här är goda nyheter för dig som aldrig har tagit emot Jesus förut. Du behöver inte tro att du ska kunna allt på en gång. Du behöver inte tänka att du ska famna allt. Men starta en process och säg Jesus, här är jag. Och så vill han röra vid dig en gång till. Så du kommer få se lite klarare. Lite mer. För Jesus, han verkar i ditt liv. Han vill ge dig erfarenheten av vem han är. Han vill vägleda dig i livet. Idag kanske han vill ge dig en pusselbit till något som ligger framför. Och det där gäller oss alla. Så det är goda nyheter för dig. Och jag tänker att det här är goda nyheter för de människor som du kommer möta idag. I din familj, på jobbet, i skolan, i huset där du bor. För plötsligt är det ju så här. Att du behöver inte stänga dörren för människor. Utan du kan fråga. Och du kan berätta. Om din process, om din tro, kanske det skulle kunna få vara en beröring till i en människas liv. Du och jag behöver inte ta ansvaret för att det blir klart, men vi kan ständigt ge någonting som kan påverka en människas resa till tro och gemenskap med Gud. Jag vill också säga att det här är goda nyheter för de människor som du ber för. Kanske ska du låna Paulus ord i bönen om att de ska få ljus till sitt inre öga för att få se den verkligheten. Goda nyheter. Jesus verkar i ditt liv. Han är inte långt bort från någon enda av oss. Och vi kan få förstå vem han är. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för din närvaro här och nu. Tack för liv och tack för godhet. Tack Jesus för att du rörde vid den här blinde mannen. Men tack att du också rört vid mitt liv. Både en och två och tre och många gånger. Tack Herre för att alla av oss kan få göra en resa och en process som gör att vi kan förstå vem du är. Men Herre, det som är den goda nyheten, det är att du verkar i våra liv. Jag tänker på dem som någonstans söker och söker, men de ser något, men de ser fel, har inte förstått. Hjälp oss att genom din nåd röra vid människors liv så man kan börja förstå vem du är i godhet och nåd och kärlek. Amen.